Vi ska börja inshallah, vi börjar med att lyssna på Koranen.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi har nu kommit till Koranens tre sista kapitel, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq och Surat al-Nas. Vad man märker när man läser i tafsirböckerna gällande dessa tre kapitel är att det har nämnts otroligt mycket dygder, fadail. Du jämför med andra surer. Vissa surer har inte nämnts någon speciell dygd i att läsa suran. Men dessa är fulla med hadither. Och om du bara kollar Ibn Kathir, typ, jag tror så att det är klass 13 sidor någonting. Bara hadither om hur bra det är att läsa den och så vidare. Så vi ska inte nämna allt och allt är inte heller sahih. Vi nämner några av dessa dygder inshallah ta'ala. Och självklart anledningen till varför suran har sänts ner och så vidare. Taib. Surat al-Ikhlas, den rena tron, uppriktigheten, handlar om asma wa sifat, tawhid, asma wa sifat, monoteism, om Allahs enhet, hans namn och attribut. Qul huwallahu ahad, säg han är Allah och han är en, det vill säga unik, utan like eller partner. Allahus samad, Allah är den evige, vilket också kan betyda den oberoende herren som skapelsen vänder sig till då de är i behov och nöd och som varken äter eller dricker. Lem yalid wa lem yulad, han har inte avlat och inte heller är han född. Wa lem yakun lahu kufuwan ahad, och det finns ingen och ingenting som är honom lik. Det har berättats gällande dygden av den här suran att Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu hörde från en man som hörde en annan man recitera Qul huwallahu ahad på natten, och han stod och repeterade den här suran fram till soluppgången, alltså fram tills det att Fajr kom in. Och så gick de till profeten sallallahu alaihi wasallam på morgonen för att berätta om det här, om den här mannen som hade läst Qul huwallahu ahad nästan hela natten. Och det var som att de liksom inte riktigt tyckte att han hade gjort så mycket. Han hade bara läst den här lilla suran hela natten. Och då så sa profeten alaihissalam: "Walladhi nafsi bi yadihi innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an." Vid honom i vars hand min själ vilar, så kan den jämföras, eller den har ett värde av en tredjedel av Koranen. Den är likvärdig med en tredjedel av hela Koranen. Denna korta sura, fyra verser, är likvärdig med en tredjedel av hela Koranen. Så om man läser Qul huwallahu ahad tre gånger så får man lika mycket belöning som att man har läst hela Koranen. Ta en fråga. Om någon avlägger en ed och säger Wallahi, jag ska läsa Koranen från Fatiha till Surat al-Nas på en dag. Han gör en sån ed. Räcker det om han läser den här suran tre gånger? Vad säger du? Vad säger ni? Ja? Nej, men alltså det räcker inte. Det är samma sak som Ibn Uthaymin säger, att du får belöningen att du har läst hela Koranen. Fatiha är en del av hela Koranen. Om du läser Qul huwallahu ahad i bönen 3 gånger istället för Fatiha, gills bönen? Nej, det gills inte, för du har inte läst Fatiha. Men du har fått lika mycket belöning som att du har läst hela Koranen. Och vissa nämner också att det här med tredjedel har att göra med att Tawhid Asma Sifat är en tredjedel av Koranens budskap. Eller Tawhid är en tredjedel av Koranens budskap. Det har också nämnts om en av Sahaba, och den första hadithen fanns i Bukhari. Den kommande hadithen finns också i Bukhari. Det fanns en man som bad med Sahaba. Och efter varje sura så avslutade han rak'an med att läsa Qul huwallahu ahad. Och det här nämndes för profeten alaihissalatu wassalam. Så han sa till dem, gå och fråga honom varför han gör så. Och då så sa den här mannen som svar, jag läser den för att det är sifatur rahman. Den beskriver den nådrike, och jag älskar att läsa denna sura. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, berätta för honom att Allah älskar honom. Alltså kärleken till denna sura gjorde att Allah subhanahu wa ta'ala älskade honom. Och den hadith finns i Sahih Bukhari. Taib. Vissa lärde säger att det här är specifikt för denna sahabi. Alltså vissa lärde frågades idag, är det okej om vi alltid läser surat al-Ikhlas efter varje sura? Så vissa lärde sig det är specifikt för denna sahabi. Men andra som Sheikh bin Baz rahimahullah säger att man får göra så. Som att grunden är att det är tillåtet, då profeten sa de har godkänt vad den här mannen gjorde. Det fanns en annan man som också brukade vara imam för sahaba. Och han läste också alltid Qul huwallahu ahad i varje raka tillsammans med en annan sura. Så de typ nästan klagade på honom. Så han sa, om ni inte vill att jag ska vara imam, så kan någon annan vara imam. Jag kommer inte sluta. Så de tyckte om honom och han var den bästa av dem. Så han sa, du får vara imam. Men de gick ändå och frågade profeten alaihissalatu wassalam om den här mannen, vad han gjorde. Och samma sak där, han frågades varför han gör så. Då så sa han, för han älskar den här suran. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, din kärlek till denna sura kommer att få dig in i paradiset. Och den hadithen finns också i Bukhari. Det har berättats i Bukhari från Aisha radiyallahu anha att då profeten alaihissalatu wassalam la sig varje kväll, så tog han ihop händerna och blåste i dem nefatha och läste Qul huwallahu ahad wal falaq wal nas, och sen strök han över sin kropp så mycket han kunde. Han strök över så mycket av sin kropp som han kunde. Han började med huvudet, ansiktet och framdelen av kroppen. Och han upprepade denna process 3 gånger. Varje kväll gjorde han detta. Så det är också något som är sunnat att göra innan man sover. Bukhari nämner också i en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihi afdalus salatu wassalam berättar i en hadith qudsi från Allah subhanahu wa ta'ala att Allah säger kadhabani ibn Adam wa lam yakun lahu dhalik wa shatamani wa lam yakun lahu dhalik, att bani Adam, alltså människan, ljuger mot mig och han har inte rätt att göra det. Han förtalar mig och han har inte rätt att göra det. Vad gäller att han ljuger om mig är då han påstår att jag inte kommer att återföra honom eller låta honom återuppstå på domedagen. Och den återuppståndelsen är inte svårare för mig än den första skapelsen, säger Allah. Alltså precis som det var lätt för Allah att skapa människan från första början, kommer det vara lätt för honom att återskapa allihopa. Och vad gäller att han förtalar mig, så är det att han säger att jag har ett barn. Och så svarar Allah på detta. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدْ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدْ. Han svarar med exakt den här suran. Att han inte har ett barn. Det har nämnts i Sabab al-Nuzul, orsaken till varför denna sura sändes ner från Ubay ibn Ka'b, att den mushrikin, månggudadyrkarna i Mekka, kom till Rasulullah alaihi salam och de sa: "Ansib lana rabbak." Nämn din herres släktskap. Vad är hans släktträd typ? Då sände Allah ner kul huwallahu ahad, Allahu samad. Fast samad, och det här är tafsir, alltså från profeten sallam, fast samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Fast samad är den som inte avlat och inte heller är han född. Och så sa profeten alaihi salam: "Li'annahu laysa shay'un yulad illa sayamut." För det finns ingenting som föds förutom att det kommer att dö. Och det finns ingenting som dör förutom att han kommer att ärvas. Och Allah azza wa jall dör inte och ingen kommer att ärva honom. "Wa lam yakun lahu kufuwan ahad qala lam yakun lahu shabih wa la adl wa laysa kamithlihi shay." Det finns ingenting som liknar honom. Och en synonym: "wa la adl wa laysa kamithlihi shay." Och han har ingen jämlike. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är också autentisk. Ibn Uthaymin, eller vi kan först ta det här med att Allah är en, Allahu Ahad. Och det här namnet Ahad är som namnet Wahid, eller Wahid. Jag har nämnt som vissa av sahaba att det har exakt samma betydelse. Al-Ahad wal-Wahid. Därför brukar det till och med vissa av sahaba läsa Qul huwa Allahu al-Wahid. Det finns också en sån qira. Det vill säga unik, utan like eller partner. Allahu samad. Och det här namnet as-samad är mångtydigt. Alltså det har väldigt många, väldigt svårt att översätta ordet samad. Det finns inte ett svenskt ord för det. Och det har nämnts mycket i tafsir gällande vad as-samad betyder. Och man har översatt det här till den evige. Den oberoende herren som skapelsen vänder sig till då de är i behov och nöd. Som varken äter eller dricker. Det är några av de tafsirat som har nämnts. Och det har också nämnts i tafsir som vi nämnde att det är han som inte har avlat eller är född. Det är också en tafsir på samman. Och många i tafsir nämner att allt det här stämmer. Allt det här är korrekt. Lem yalid wa lem yulad. Han har inte avlat och inte heller är han född. Alltså avlat. Inga barn har kommit från honom och inte heller är han född. Och det här är en viktig punkt. I den här versen så svarar Allah på al-kuffar. Tre sorters kuffar som tillskriver Allah barn. Och generellt om det finns andra så har de också ett svar i denna sura. Men generellt de som fanns när Koranen uppenbarades: judar, kristna och al-mushrikin. Mushrikin tillskrev Allah döttrar och sa att änglarna är Allahs döttrar. Al-Yahud tillskrev Allah en son som heter Uzair. Vilket det sägs att han var profet. Uzair. Och kristna tillskriver Allah Isa. Att han skulle vara Allahs son. Subhanallah an dhalik. Ibn Uthaymin nämner just det här med barn. Lam yalid li'annahu la mathila lahu. Han har inte fött. För han har inget jämlike. Varför? För sonen är en del av fadern, säger han. En son är en del av fadern. Som det har nämnts från profeten sallam då han sa gällande Fatima: "Innaha bid'atun minni." Hon är en del av mig. Wallahu la mathila lahu. Och Allah, han har ingenting som kan jämställas eller jämföras med honom. Och så nämner sheikhen ett annat argument som är att barn har man på grund av ett behov. Till exempel att klara sig igenom dunjas svårigheter. Eller för att man vill att en släktskap ska fortsätta. Och Allah är mustagni. Han är över och han är inte i behov av detta. Och Allah har nämnt också i surat al-An'am att han inte har barn. Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kull shay'in. wa huwa bi kulli shay'in alim. Hur skulle han kunna ha barn när han inte har någon maka? Ja, han har skapat alla ting och har full vetskap om allt. Och samma sak nämns också i surat al-Maryam. Där är ganska många verser om det här, att alla förkastar strängt att han skulle ha ett barn. Varför? För ett barn behöver en moder. Och Allah SWT är skapare till allting. Och skaparen är frånskild från skapelsen. Och han är över skapelsen. Och så säger Allah i sista versen: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Att det finns ingenting och inget som är honom likt. Det går inte att beskriva eller avbilda Allah. Han är utom räckhåll för den mänskliga fattningens och föreställningsförmågan. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ, som Allah säger. Att det finns ingenting som kan liknas eller jämställas vid honom. Ingenting. Människan har inte sett Allah. Ingen människa har sett Allah. Utan det enda vi har är de namn och attribut som Allah har nämnt i Koranen. Och människan kommer att få se Allah i nästa liv. Men i detta liv är det omöjligt. Människan klarar inte av det. Som ni vet i surat al-Araf, där Allah nämner att Musa bad om att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah visade en del av sig. Och det sades i vissa tafsir att det var en del av hans finger. Och hela berget bredvid Musa blev till pulver. Och Musa svimmade när han såg detta. Det är inte möjligt att se Allah subhanahu wa ta'ala. Och som har nämnts i en hadith i Sahih Muslim, att mellan oss och Allah finns det en hijab. En slags, vad säger man? Avskiljer oss från Allah subhanahu wa ta'ala. Och om den här skulle tas bort, så skulle allt ljus som kommer från Allahs ansikte bränna upp allt det som Allahs syn når. Alltså allting skulle brännas upp av ljuset från Allah subhanahu wa ta'ala. Men i nästa liv, inshallah ta'ala, så blir man kapabel till att se Allah azza wa jall. Må Allah göra oss bland de människorna. Så vi går vidare till surat al-Falaq. Och dygderna gällande surat al-Falaq handlar också om dygderna gällande surat al-Nas. För de nämns tillsammans. Profeten alaihi salatu wassalam brukade söka skydd från magi, jinner, under ögat och så vidare, genom att göra åkallelser. Och det hände i Medina att han blev förtrollad av en jude som var avundsjuk på honom. Han förtrollade honom. Och då sände Allah ner dessa två kapitel, surat al-Falaq och surat al-Nas, som Ibn Hajar nämner att det är autentiskt berättat, att det är orsaken till varför Allah sände ner dessa två kapitel. Och vi ska nämna lite hadither gällande surat al-Falaq och surat al-Nas. Aisha berättar, radiyallahu anha, att om profeten alaihissalatu wassalam blev sjuk, så brukade han läsa på sig själv bil mu'awwidhatayn. Och dessa två surar kallas för al-mu'awwidhatayn. De två som man söker skydd med, betyder det. Han brukade läsa dessa två surar på sig själv och blåsa. Men lite, inte som utan saliv. فَلَمَّ اشْتَدَّ وَجِعَاهُ كُنْتُ أَقْرَ عَلَيْهِ وَأَمْسَ بِيَدِهِ عَلَيْهِ. Men när han blev svårt sjuk, så brukade jag recitera i hans händer och stryka med hans händer över hans kropp, i hopp på att barakan från hans händer, att han skulle ta nytta från barakan i hans händer. Så det här bevisar att det är rekommenderat när man är sjuk att läsa surat al-Falaq och surat al-Nas. Feber, förkylning, vad det nu kan vara, inshallah ta'ala, så hjälper det mot sjukdomar. Och man kan läsa det på sig själv, blåsa, ge händerna, blåsa. Man kan läsa det på någon annan och blåsa. Och vissa, och många av dem lärde sig även att man kan läsa på vatten och blåsa, eller olja och sen smörja in sig med oljan. Det finns även många lärda som säger att det är helt korrekt. Det har nämnts i en autentisk hadith att profeten sa, alaihissalatu wassalam, مَا تَعَوَّذَ النَّاسْ بِأَفْضَلْ مِنْهُمَا. Att folk har inte sökt skydd med någonting bättre än dessa två. Den är autentisk. Och han sa i en annan hadith: jag har aldrig skådat verser liknande dessa som sändes ner i natt. Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Alltså, jag har aldrig sett någonting liknande. Och han sa till en av sahaba: Qul huwa Allahu ahad wal ma'udhatayn hina tusbih, hina tumsi wa hina tusbih. Takfika min kulli shay. Läs Qul huwa Allahu ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Varje morgon och vid varje kvällning så kommer det att skydda dig från allting. Det kommer att skydda dig från allting. Eller det kommer vara tillräckligt. Det kommer räcka för dig från allting. Och denna hadith finns i Bazar. Och Tirmidhi la till att man ska läsa det 3 gånger i samma hadith. Alltså Likhlas och Al-Falak och Al-Nas. På morgonen och på kvällen. Vad är det som menas med morgon och kväll i hadithen? Vad menas med morgon och kväll? Al-Masa och Sabah. Vad är det som menas med det? Nej, inte det. Inte Fajr och Isha. Eller ja, du är nära, men Abdallah. Nej, inte det heller. Kom igen, grabbar. Asr vad? Efter Asr. Nej, mellan Asr och Maghrib, det är det som är som kallas för kvällningen, tror jag. Eller, då solen börjar gå ner. Det är det som menas med al-Masa. Och det är skillnad på Masa och Leil. Så Masa betyder mellan Maghrib, mellan Asr och Maghrib. Och Sabah, vad som menas med det? Fajr. Före eller efter? Efter. Vilken Fajr? Det finns två, eller soluppgångar. När solen börjar gå upp eller när den har gått upp helt och hållet? Nej, när den börjar gå upp. Mellan, alltså från det att du har bett Fajr tills det att solen går upp. Säg vad man har glömt att säga dem. Kan man säga dem efteråt? Är det tillåtet? Om du har försovit dig, om du har missat någonting. Jo, det är tillåtet. Jag frågade själv, fett va? Det är tillåtet att säga det. Om du försover dig eller glömmer bort dem, så säger du dem när du kommer på dem. Du kan säga dem efter Maghreb, du kan säga dem 9 på morgonen och så vidare. Om du har glömt bort dem. Och Allahs sändebud alaihissalam, han sa till Ibn Abbas: ska jag inte berätta för dig det bästa som någon någonsin har sökt skydd med? Då så sa han: jo visst, ja Rasulullah. Han sa: qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Det bästa som han har sökt skydd med. Det bästa en människa någonsin har sökt skydd med. Och en Uqba ibn Amr qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mu'awwidhatayn fi dubri kulli salat. Uqba ibn Amr sa: Allahs sändebud alaihissalam beordrade mig att läsa al-mu'awwidhatayn, al-falaq al-nas, efter varje bön. Och den hadith finns i Abi Dawud och den är autentisk. Efter varje bön läser man al-falaq al-nas. Och det som framgår från hadithen är att det kan vara en gång. Det behöver inte vara surat ikhlas, utan det räcker med falaq al-nas efter varje bön. Och i Nasa'i att han sa till Uqba bin Amr, samma sahabi: läs dem varje gång du vaknar och varje gång du lägger dig. Och den hadithen är också autentisk. Läs Falaq al-Nas varje gång du vaknar och varje gång du lägger dig. Så man kan välja då alla det man förstår här, att läsa dem en gång eller att läsa dem 3 gånger och sen stryka över kroppen. Alltså att generellt bara att läsa dem gynnar, och det är mycket mycket bra att göra. Taib, vi ska inshallah då gå igenom vad suran betyder. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Säg, jag tar skydd hos gryningens herre. Säg, jag tar skydd hos gryningens herre. Det har nämnts här, falaq, att det har med gryningen att göra. Står det på gången. Många lärare i tafsir säger också att det har med den som får allt att gro att göra, kan man säga. Faliqul al-habbu wan-nawa, frön, säd, får han också att öppna sig, att liksom klyva sig. Det är också, har också nämnts i Koranen, att Allah är den som liksom klyver fröna och får dem att växa och så vidare. Det är också en betydelse av versen. Min sharri ma khalaq. Säg, jag tar skydd hos gryningens herre mot ondskan i det som han har skapat. Och det här omfattar all slags ondska. Vare sig det kommer från människan, jinnerna eller djuren. Man söker, som Ibn Uthaymin säger, först och främst skydd från ondskan inom oss själva. Som vi säger i khutbat al-hajja. Wa'audhu billahi min shururi anfusina. Man söker skydd från ondskan inom sig själv. Ondskan från shaitan, hans barn, alla hans soldater, alla jinner, onda jinner. Ondskan från alla djur, farliga djur, sjukdomar, vad den kan vara för någonting, söker man skydd från. Det här är generellt, eller hur? Den här versen är generell. Från all ondska. De tre verserna som kom efter är specifika. Det specifierar alla tre sorters ondska. Det första är وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. Och mot ondskan i natten när det mörknar. Man söker skydd i natten. Ondskan i natten när det mörknar. De säger, de lärda, och det här är också någonting som alla känner till, att mörkt ofta förknippas med ondska. Eller hur? Mörker. Satanister, vad har de för färg på kläderna? Vita eller? Ja, svart. Ja. Vad heter magi? Det heter svart. Svart magi och så vidare. Svart är förknippat med shaitan. Och Ibn Taymiyyah nämner att shaitan tycker om svart. Och han tar styrka från svart. Därför har det nämnts i hadithen att svarta hunden är shaitan. Han nämner också svart katt. Kan vara shaitan. Och det här med natten nämner han. Att det när natten kommer som shayatin sprids, går ut. Shayatin är ins wal jinn. Både shayatin från människorna och från jinnerna. Det är många som inte känner till att shayatin kan också vara från människor. De tror att det bara är jinner. Men det finns också från människor, som vi kommer att nämna i surat An-Nas. Så ondska sprider sig på natten. Ni vet det själva. Vilken tid brukar tjuvarna vara ute? De som ska baxa en bil, vilken tid? Ja. Är det på middag eller mitt på natten? Det är på natten, eller? När gör man inbrott? På natten och så vidare. All slags ondska brukar ske på natten. De onda människorna går ut på natten. Så man söker skydd från ondskan som sker i mörkret på natten. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Och mot ondskan hos dem som blåser och spottar på knutarna. Det vill säga magikerna, då de praktiserar häxkonst och magi. Här nämns det att det här är ett sätt att utföra magi på. En magiker tar hårstrån och så vidare, gör massa fula saker. Och ni vet alla att magi är haram i islam. Domen för magi är att det är kufr. Det tar människan ut ur islam. Det går inte att förknippa med islam. Varje magiker är en kafir. Och hans straff i islam är dödsstraff om det är en islamisk stat. Så det finns inga snälla magiker. Det finns inga Harry Potter. Alla magiker är shayatin. De är onda människor. Även om han visar att han är muslim och så vidare. Det finns inga goda trollkarlar. Och tyvärr, det finns mycket magi i den muslimska världen. Som många okunniga människor tyvärr vänder sig till. Så vad de gör är att de har rep eller trådar som de gör knutar. Och när de gör en knut så blåser de i knuten och nämner namnet på shayatin. Olika trollformler. De nämner namnet på shayatin, blåser och knuter. Och så nästa knut, blåser och knuter. För att på så sätt förtrolla en människa. Att sända en ond jinn så att han ska ge den här människan ett hårt liv, ett svårt liv och så vidare. Och ibland så gömmer de den här trollformeln på ett ställe. Och typ ett av sätten att lösa magi på är att man hittar den här saken och förstör den. I alla fall, de är väldigt onda. Så Allah nämner här وَمِنْ شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Och här kommer en fråga. Neffathati är feminin form. De som blåser i feminin form. Ibn Uthaymin nämner det kan betyda två saker. Antingen att de flesta av dessa magiker är kvinnor. Alltså häxor. Eller så betyder det Neffathat refererar till människan, själen. Och själen är feminin. Så att då betyder det både man och kvinna. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ شَرُّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Och mot, man söker skydd, mot en avundsammes ondska när han avundas. Ni vet vad avund är? Hasad, avundsjuka. Man är avundsjuk. Och al-hasad är strängt förbjudet i islam. Hasad betyder att du önskar att din broder eller syster förlorar det goda som han eller hon har. Att de förlorar det och att du får det. Eller bara att de förlorar det, att de blir av med det goda. Och att ännu värre att man strävar i att personen ska förlora den här saken. Och al-hasad är mycket, mycket farligt. Varför? För människan som är hasid är inte nöjd med det som Allah har skrivit. Vem är det som har gett den här personen en fin bil? Vem är det som har gett den här personen en vacker fru? Vem är det som har gjort den här personen till rik eller fattig? Vem är det? Det är Allah. Och därför säger Allah أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهِ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ. Avundas de människor från det goda som Allah har gett dem? Det är Allah som har gett dem. Så människan ifrågasätter Allahs vishet i varför han har gett folk saker och ting. Och det här är mycket stor synd. För Allah är rättvis och har gett alla människor det som är bäst för dem. Så om man ser någonting gott hos sin bror eller syster så säger man mashallah. Tabarakallah. Må Allah belöna, må Allah ge välsignelse i den här goda saken han har fått. Alhamdulillah. Man är aldrig avundsjuk som muslim. Det är en mycket stor synd. Och det har nämnts i hadithen. Wala tahasadu. Var inte avundsjuka. Avundas inte. Sa'di nämner också att vad som faller in under den här versen, det här med avundsjuka, är onda ögat. Det finns någonting som kallas för onda ögat. Och profeten Alaihissalam beordrade oss att söka skydd från onda ögat. Han sa det är haq, det är på riktigt. Och vad som menas med onda ögat är att en ond person som har ett ont inre, han har avund i sig själv, kollar på ett avundsjukt sätt på en person. Och det här kan leda till att personen dör, blir sjuk. Och vissa lärde sig till och med kan få maskiner att stoppa, att stanna, bilar att gå sönder och så vidare. Al-hasad, onda ögat. Det är mycket, mycket farligt. Och al-ain kommer från folk som är avundsjuka, onda människor. Så man ska akta sig och söka skydd hos alla från onda ögat, från avundsjuka, genom att läsa de här surorna. Sa'di nämner att den här suran omfattar att man söker skydd från all slags ondska. Och sen specificerade den ondskan av magi. Och den här suran är ett bevis på att magi är på riktigt. Magi finns. Det är inget som folk har hittat på, eller som alltså som är fantasi. Och tyvärr, man behöver inte gå långt bort. Om man läser i Bernströms översättning av Koranen, och jag läste den precis innan jag kom hit, om du läser hans fotnot på den här versen om magi, så finner du att han bortförklarar magi och säger att det inte finns. Det är någonting påhittat. Och han nämner lärda, inom parentes, som säger, som har den här åsikten, som är Zamakhshari, Razi, Mohammed Abdu, Mohammed Rashid Rida och så vidare. Och alla de här, de var inte från Ahli Sunna. De var mycket, hade mycket grov bidda. De förstnämnda, Zamakhshari och Razi. De hade mycket grov bidda. Så deras åsikt väger ingenting. Och beviset på att magi är på riktigt är att Allah har beordrat människan att söka skydd från magi. Och hur kan vi söka skydd för någonting som inte är på riktigt? Som är fantasi? Är det logiskt? Att Allah beordrar oss att söka skydd för någonting som inte finns. Det måste finnas. Och som vi sa, hadithen är autentisk, att profeten s.a.w. blev förtrollad. Och inte bara det, verserna i surat al-Baqarah om Harut och Marut, om magi. Verserna om Firaun, Firauns trollkarlar och Musa och så vidare. Allt det här, vad betyder det för någonting? Ingenting hos de här människorna. Men magi är på riktigt. Så man ska inte läsa Bernströms översättning. Utan läs den engelska. Och inshallah vi hoppas att den svenska ska komma. För han har, det är inte bara den här versen. Jättemånga verser så står det att Zamakhshari sa, Razi han sa och så vidare. Massa folk som har mycket, mycket fel i tafsir. De har tafsir aqlani. De förklarar Koranen med vad deras logik har kommit fram till. Inte till vad andra koranverser säger eller vad andra hadither säger, utan vad deras logik har kommit fram till. Så man ska akta sig för detta. Det finns en till sak som är värd att nämna här. Avundsjuka. Det finns en slags hasad som har nämnts i en hadith som inte är klandervärdig, som är okej. Men det betyder inte riktigt avund, utan det betyder att man önskar samma sak. Man önskar samma sak och att personen ska ha kvar det goda som han har. Och det kallas för ribba. Och det baseras på hadithen där profeten sa, alayhi salatu wassalam, man får inte vara avundsjuk förutom i två saker. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahul Quran. Avundas en person som Allah har gett Koranen. Han läser den dag och natt. Och en person som Allah har gett pengar som han spenderar dag och natt. Alltså för Allahs skull. Han skänker till fattiga. De här två är det tillåtet att avundas. Och vad som menas med avundas här är att man önskar samma sak. Jag önskar att jag också kunde hela Koranen. Att jag kunde stå och läsa Koran på bönen i natten och så vidare. Att jag kunde läsa Koranen vackert och så vidare. Det här är tillåtet. Och en annan riwaya på hadithen nämner en person som Allah har gett kunskap. Det är också tillåtet att önska kunskap. Jag önskar att jag hade lika mycket kunskap som den här mannen. Inte att han ska förlora sin kunskap. Utan att jag hade lika mycket. Och pengar som jag kan spendera för allas skull. Tayyib ibn Uthaymin nämner, hur kan vi skydda oss från all slags ondska? Och den ondska som har nämnts i den här suran. Magi, onda ögat, avund och så vidare. Han säger ju, genom att vi vänder oss till Allah subhanahu wa ta'ala i våra tawakkul. Vi förlitar oss på Allah. Våra hjärtan är fästa och förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och bisti'amal al-awrad al-shar'iyya. Att man använder de åkallelser som har nämnts i religionen. Och det här är en jätteviktig punkt som sheikhen fokuserar på. Allah har sänt ner al-falaq och al-nas. Och det finns massor med dua som man kan säga på morgonen, på kvällen för att skydda sig mot all slags ondska. Allting dåligt finns det nästan en dua för. Man söker skydd från allt möjligt finns det dua för. Men problemet är att vi inte gör dessa åkallelser. Det är första han säger, sheikhen. Att vi inte gör dem. Eller det finns folk som kan dem, men de gör dem inte. Och det finns folk som kan dem, gör dem, men när de säger dem så är de helt frånvarande. De tänker inte ens på vad de läser. Det är bara som någon slags ramsa som man rabblar upp utan att tänka på vad man säger. Om du vill att de ska ha effekt, så låt dem komma från hjärtat. Läs dem från hjärtat. Tro på dess betydelse. Och vet att Allah skyddar dig när du läser dem. Det här är viktigt. Okej? Okay? Vi går vidare till den sista suran. Surat al-Nas. Allah säger efter Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas. Säg, jag tar skydd hos människornas herre. Malikin nas, människornas konung. Ilahin nas, människornas gud. Min sharril waswasil khannas, mot den förrädiska frestarens ondska. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, han som viskar inom människornas bröst. Min al-jinnati wan nas, bland både jinner och människor. Den här suran omfattar att man söker skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbun Nas, människornas herre, deras konung och deras enda sanna gud, från shaitan. Och det här säger Sa'di, som är ondskan till allting ont, som är grunden till allting ont. Alladhi min fitnatihi wa sharrihi. Annahu yuwaswisu fi sudurin nas. Och från shaitans ondska och prövning är att han viskar i människornas bröst. Han förskönar det onda för dem. Och han visar det till dem på ett vackert sätt, eller i en vacker skepnad. Han gör dem passiva från att göra gott och gör det goda fult i deras ögon. Och så här fortsätter han hela tiden. Han viskar och sen så försvinner han om man kommer ihåg Allah subhanahu wa ta'ala och söker Allahs skydd från honom. Så därför måste vi ständigt vända oss till Allah och söka skydd hos honom i hans rububiyya. Du vet att Allah subhanahu wa ta'ala är Herren över allting. Herre över allt. Han är den som har skapat allting. Och allting är under Allahs händer. Han har alla sina liv i sin hand. Och att man också dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Det som vi skapades för. Och vi kan inte dyrka Allah så som vi ska om vi inte får skydd från ondskan i hans, av hans fiender, från shaitan. Han som vill hindra oss från att dyrka honom. Han som vill stå i vägen från detta. Och vill att vi ska vara från shaitans parti. De som kommer vara från eldens invånare. Han som viskar i folks hjärtan. Och här ska vi nämna lite fawaid. Varje människa har en qarin. Varje människa har en jinn. Som är utsedd. Som kommer till honom och viskar att han ska göra dåliga saker. Förutom profeten Muhammed s.a.w. som sa att Allah hjälpte mig och gjorde min qarin till muslim. Allah hjälpte mig och gjorde min jinn till muslim. Så han uppmanar mig bara till goda saker. Men resten av människor har alla en jinn som uppmanar till ondska. Precis som vi också har änglar som uppmanar till gott. Så människan är i behov av att söka skydd från ondskan inom sig själv och från ondskan av dessa shayatin. Och här nämner de i tafsir att om människan glömmer bort Allah så kommer shaitan och viskar i hjärtat. Och när man kommer på Allah och tänker på Allah och gör dhikr så försvinner han. Och det här finns det mycket bevis för. Bland annat hadithen om adhan. När man gör adhan så springer shaitan iväg. Och sen när adhan är slut kommer han tillbaka. Hadithen som vi har nämnt om Koranen. Man reciterar Koranen för att få shaitan att fly. Som Omar brukade göra på natten. Och han sa att han läste Koranen högt för att shaitan skulle fly. Så shaitan tycker inte om dhikr. Utan kommer till hjärtat och personen som är negligent och liksom gafil, inte tänker på Allah subhanahu wa ta'ala. Och ett bevis för det här som Ibn Kathir nämner i hans tafsir är hadithen om när profeten var ute och reste och åsnan som han satt på skakade till, eller liksom den, vad kan man säga, höll på att ramla nästan, och han satt tillsammans med en annan man. Så mannen, han sa ta'is al-shaytan, han förbannade djävulen när åsnan höll på att ramla. Och då så sa profeten s.a.w. förbanna inte djävulen. För om du gör det så kommer han att bli stor. Han kommer tro sig själv vara stor. Och han kommer säga, alltså shaitan kommer säga typ biquwati wa sur'ati. Typ med min makt och min styrka har jag övervunnit den här människan. Utan säg istället bismillah. För då kommer shaitan att bli liten. Som en liten fluga. Så Ibn Kathir, han säger i den här hadithen finns det ett bevis på att om hjärtat, om man med hjärtat kommer ihåg Allah subhanahu wa ta'ala, så blir shaitan liten och man vinner över honom. Till skillnad från de som inte tänker på Allah och glömmer bort Allah, för de viskar han på, de här människorna, och han blir stor för dem. Så man ska alltid och ständigt göra dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala för att slippa det här med wiswas, som vi gick igenom förra lektionen, det här med wiswas. Och wiswas är de sakerna som man kan få för sig i hjärtat som shaitan viskar, onda och falska saker som inte har någon grund. Och det här, inshallah ta'ala, söker man alltid skydd ifrån. Tayyib, min al-jinnati wa nas. Bland både jinnerna och människorna. Och på den här sista ayan finns det två tafsir. Det betyder antingen att shaitan, jinnerna, viskar i både människorna och jinnernas hjärta. Tayyib. Alltså vi har jinner som viskar och de troende jinnerna har också andra shayatin som viskar på dem. Eller så betyder det att det finns både jinner och människor som viskar ondska till människor. Alltså mänskliga och demoniska shayatin som viskar ondska till människor. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Att på så sätt har vi utsatt en fiende till varje profet från de djävulska människorna och jinnerna som delar med sig med varandra. Så Allah nämner här att det finns shayatin al-insi wal-jin. Det finns människor som är shayatin och det finns jinner som är shayatin. Och skillnaden som de lärde nämner är att en jinn när han viskar gör det utan röst. Och vissa lärde säger att han kommer från ryggen till den högra sidan av hjärtat och han har som en hundnos och vissa säger som en orm. Så viskar han på höger sida av hjärtat. Och om man kommer ihåg alla så försvinner han. Och mänskliga jinner behöver inte ha såna här metoder utan de kommer bara direkt och säger jalla, vi går på disco. Vi går och köper alkohol. Vi går och röker på. Och så vidare. Det här är också, de behöver inte viska utan de kommer bara direkt och säger de här onda sakerna. Så det var detta vi hade att nämna gällande dessa välsignade verser. Må Allah gynna oss med det vi har sagt, det vi har hört. Och göra kunskapen ett bevis för oss och inte emot oss. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.